Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Och Herre Jesus, hör min röst. Gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Amen. Texten som vi ska se lite närmare på idag. Hålla en liten andakt över det. Från första Petrus brev. Det första kapitlet. Och verserna 10-13. När jag sökte text så sökte jag på ett ställe jag brukar söka på dagens text, men då hade jag misstag sett att det ju, idag är det också fjärde advent som vi vet. Så att då fick jag en episteltexten från fjärde advent upp och jag tycker den passar jättebra som andakt här när man betraktar julens evangelium. Så vi lyssnar till den här texten, korta texten i Jesu namn. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sen från himmelen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Du kanske har tänkt ofta att nu skulle ha varit lättare att vara troende förr i världen. När allting var så mycket enklare. Eller om man skulle ha fått leva på profeternas och apostlarnas tid. Att nu skulle ha varit mycket enklare. Abraham, Isak och Jakob hade direkt ledning av Gud ibland. Då skulle man kunna tro, för då vet man ju att Gud finns. Eller om man går till Mose, Josua och David som fick uppleva och vad de fick uppleva av Guds ledning. Eller om vi går till profeterna och ser vilken kontakt de hade med Gud. Om man skulle ha det så skulle det nog vara lätt att vara kristen, kanske man har tänkt. Men skulle det varit så mycket enklare att tro på Jesus, tro på Messias? Vi läser ju här att de inte själva förstod, att profeterna inte själva såg hela budskapet. De förstod inte vad de pratade om fullt ut. De fick inte detaljerna. Jag hörde nyligen någon säga att de stod på bokstäverna och såg inte meningarna. De var så nära budskapet själv. Och många, men det vi vet är att de fick budskapet, att de var medvetna om att budskapet kom från Herren Gud själv. Och många av profeterna fick lida martyrdöden eller led martyrdöden för det här budskapet de predikade. Men ändå så förstod de inte allt, säger Petrus. Så när Jesaja skriver, se en jungfru ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Så det är ganska i början av hans bokrulle. Ganska mitt i Jesaja bok. Och när han skriver senare, lite senare, ungefär mitt i bokrullen. Se, dagar ska komma, säger Herren. Då jag låter en rättfärdig tillning växa upp på David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Så jag är ganska säker på när han skriver de här sakerna att det var inte det lättaste att koppla ihop dem. Att det handlar om samma person hela tiden. Att han talar om frälsningen på samma sätt. Så att när han kommer till delningen i sin bokrulle, eller Jungfruns son, Kan kunde han då också få ihop det med att han skulle vara min tjänare, som Gud säger, som skulle lida och dö? Det är väldigt mycket. Väldigt få hade fick ihop det av judarna, även judarna på Jesu tid. För han skriver ju att genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Förstod han det här? Jag tror inte att han förstod det fullt ut. Så när Paulus, när Petrus, driven av den helige ande, talar om det här, så säger att de tjänar inte sig själva. Och de förstod att de inte tjänar sig själva med det de sa. Då förstår vi lite av storheten i de här evangelierna, i böckerna vi har framför oss. Att de har satt livet till, de har profeterat, talat och satt livet till för att vi ska få frid. De levde och profeterade vad som skulle komma utan att veta exakt detaljerna. De hade ju löftet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Och de visste att denna kvinnans säd skulle födas i Abrahams släktled och Isaks släktled. De visste att han skulle komma från Judas stam och i Davids släktled. Så de visste ganska mycket. Men detaljerna var för den motkända, även för judarna på Jesu tid när han föddes. De visste att han skulle födas, när han kom så skulle han födas i Betlehem, i en liten stad cirka 5 kilometer utanför Jerusalem. De hade forskat och undersökt långa tider i profetiorna om Messias. Men de fick inte bilderna att gå ihop, märker vi senare i Jesu liv. Och ännu idag har judarna väldigt svårt med den lidande tjänaren. När de visa männen kom senare till Jerusalem och frågade efter den nyfödde konungen, då visste de exakt platsen var han skulle födas. Och de gav dem rådet att gå till Betlehem. Men själva gick det inte med. Kanske var platsen för obetydlig för dem för att börja söka på. Och skulle det gått, så skulle inte hela synen kanske ha varit tilltalande för dem. Kanske för fattigt och för smutsigt. Och speciellt om det kommit på julnatten. För dem hade budskapet mer eller mindre blivit en, man kan säga, verklighetsfrämmande kunskap som kan jämföras med filosofierna idag. De hade ju sina levnadssystem som fungerade så bra. Inte behövde de någon messias. I alla fall inte något nyfött litet barn. Det budskapet har nog förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sen från himmelen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i, skriver Petrus. Budskapet om Jesus har kommit till er. Så nu kommer frågan till dig. Du har ju hört och läst det här budskapet väldigt många gånger. Julens evangelium. Det läses i kyrkorna runt om i våra nejdar och i skolorna och i väldigt många hem läses det. Vad tänker du när du hör julens evangelium? Inte tänker du väl, hur kan Bibeln säga upp till Jerusalem när det själva verket går ner till Jerusalem? Och inte tänker du heller att trolovade, var man inte nästan gift då? Eller skattskrivningen, hur gick det egentligen till? Jag nog krottade till det förr. Jag tror inte det är det som Petrus säger, att änglarna längtar att få blicka in i och att få ha sådana tankar. Nej, de längtar efter att få känna sig älskad som du. Visst älskar Gud också dem med en kärlek som inte, men en kärlek som inte blivit prövad, vet man inte styrkan av fullt ut. Man vet inte heller hur uppriktigt menad den är. Änglarna är hela tiden i härligheten hos Gud. Och jag tror att de har full kunskap om vad Jesus gjorde. Men han gjorde det inte för dem. Han blev inte ängel, utan han blev människa. Han upprättade inte änglar trots att en del hade avfallit från Gud. Utan människor upprättade han. Det var en man som sa en gång: först när jag blev riktigt sjuk så förstod jag hur mycket min fru älskar mig. Det är lite samma sak frågan om här. Om vi skulle ha frågat Adam och Eva när de syndat och de kände, om de kände sig älskade när Herren Gud kallade på dem i Edens lustgård, och att han talade med dem ännu trots att han har hotat dem med döden om de äter av trädet, och att han ännu ger dem ett löfte om en frälsare, kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Kände de sig älskade? Eller om vi skulle fråga David när Nathan kom till honom efter vad han hade gjort med den gudfruktiga Urian och med hans hustru, om han kände sig älskad, så tror jag att svaret på den frågan skulle också ha varit ja. Alla troende genom alla tider har känt sig speciell och älskad av Gud. Alla har vi fått oförtjänt nåd och förlåtelse i överflödande mått. Så när Jesus ligger lindad i ett smutsigt stall, gör han det för din skull. För att du ska ha frid. För att du idag ska få både veta och känna att Jesus levde och dog ett liv som du inte kunde leva. Dels på grund av arvsynden, men också på grund av din fördärvade natur och våra böjelser. Han levde det livet i ditt ställe och han tog straffet på sig för dina synder för att du skulle ha frid. Mitt i våra syndiga liv får vi ha frid. Barnet i krubban är din frälsare och hela världens frälsare. Dina synder är dig förlåtna. Dina onda handlingar utstrukna. Ha frid i ditt hjärta. Petrus avslutar vår text och säger: spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Med andra ord, lev därför värdigt i den kallelse du har fått. Med ögonen fästa på den himmelska härlighet som ska bli din när Jesus kommer tillbaka. Han kommer snart. Kommer han för att hämta dig personligen eller med den himmelska härskaran för att göra slut på denna världen? Vet vi inte. Men en sak vet vi. Mötet med honom kommer att bli personligt. Han är vad han lovade. Din frälsare. Och han är din biljett till det eviga livet. Med den kunskapen är det mycket lättare att vara en troende idag och leva som en kristen. Amen. Låt oss be. Ära ske Gud ut i hans tron, som oss har skänkt sin enda son, med änglarna från himlens höjd vi stämma upp Guds lov med fröjd. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.